Vi fortsätter att läsa berättelsen från New Yorks slum. Det är David Wilkerson som genom sin bok Korset och stiletten låter oss få del av dels miljön i världsmetropolens slum, dels få en inblick i den kallelse han är uppfylld av, att hjälpa ungdomar som kommit snett. Jag som läser heter Eivor Berglund. Så dramatiska historier som Pedro. De flesta unga män som kommer till centern och möter ett hems hjärtevärme här är faktiskt helt enkelt ensamma pojkar. De har aldrig känt sig välkomna i sina naturliga hem, därför att de faktiskt inte var välkomna. De kom i svårigheter, men det var såna obetydliga svårigheter som egentligen bara var symptom. Vi har en underbar pojke till exempel som verkligen räknar centern som sitt hem. Han är en trohjärtad ung man och heter Lucky. Lucky har haft en del svårigheter och slagits rätt hårt med livet. Han har ett brett leende och en glimt i ögat och en varm handtryckning. Men ofta i det förflutna har han haft svårt att slutföra det arbete han har haft för händer. När Lucky var 11 år började han skolka från lektionerna och springa runt hela Bronx med ett gäng som kallades Crowns. Hans älsklingssport var att krossa fönstret på en polisbil och sen springa. Han störtade tvärs över hustaken och gjorde poliserna andfådda av skräck, gjorde våghalsiga hopp och skrattade bara om han missade och måste klamra sig fast i närmaste brandstege för att rädda livet. Lucky kom med i ett annat gäng, Dragons, och vid 15 år utsågs han till deras president. Hans tjänstgöringstid blev ganska kort eftersom Lucky en dag hamnade i fängelse för att han klott upp sin lärare. 6 månader därefter blev han befriad, men fortfarande var han ur stånd att finna sig till rätta. Han gick på en borgarskola men blev osams med läraren. Han sökte in på kockskolan men blev osams med läraren. Han kom in på charkuteriskolan, och när han också den gången kom i dispyt med sin lärare blev han tillsagd att sluta skolan. Teen Challenge Center är den enda plats på jorden där Lucky har stannat över en natt av egen fri vilja. Samma ögonblick han kom in genom våra dörrar kände han det som om han kommit hem. Vad jag tycker särskilt bra om, säger han till nykomlingar som han hälsar med sitt breda leende, det är att här bryr de sig inte om vad man har för ras eller nationalitet. Titta här, de har vita pojkar och färgade pojkar och spanska pojkar, och de är alla inblandade i Gud. Lucky har haft en förvånande djup religiös upplevelse. Han associerar sin nya iver och uthållighet så starkt med centern att vi faktiskt har bekymmer för hur vi ska få honom att gå ett steg längre i sin utveckling. Han vill ingenting annat än bara stanna kvar här och hjälpa oss. Och så lät vi honom stanna. Lucky är vår ordningsman och en pålitlig sådan. Han förtjänar sina $10 i veckan många gånger om. En dag när han är färdig kommer Lucky att gå vidare som alla våra pojkar gör. Men till dess är han välkommen att stanna här. Medan termometern vid vår köksingång steg högre och högre med sommarhettan fastställdes livet på centern till en slags rutin. Våra 20 arbetare var fullt sysselsatta från tidig morgon till sent på kvällen. Så här såg dagsschemat ut. Uppstigning 7:00. Frukost 7:30. disk och städning, enskild andakt till klockan 9.30. Gemensam andakt från 9.30 till 11.30. Middag till klockan 12. Disk, bön, gatarbete klockan 14 till 18 då vi äter massexkvällsmaten tillsammans på gatan. Mera gatarbete till klockan 19.30. Tillbaka till centern, aftonandakt till midnatt, till sängs. Arbetet att förestå centern blir snart för omfattande för en person, och på ett par månader byggde vi upp en stomme av experter på skilda områden som ledde centern mycket bättre än jag kunde ha gjort ensam. Howard Calver till exempel blev vår föreståndare. Han såg till att disciplinen upprätthölls. Det var inte alltid så lätt med 20 unga livliga studenter och ett ständigt skiftande antal unga gängmedlemmar att ta hand om. Howards hustru, Barbara, var en Guds gåva. Hon är examinerad sjuksköterska. Hennes närvaro var ovärderlig när det gällde att ta hand om undernärda ungdomar och i synnerhet narkomaner vars kroppar går igenom ett helvete under avvänjningen. Om jag har en särskild plats i mitt hjärta för nästa medlem i vår personal tror jag det är förståeligt. Det är Nicky. Vilken dag det var för mig när Nicky blygt kom in genom huvudingången med en vacker flicka vid armen. Davy, sa Nicky stilla. Det här är min fru, Gloria. Nicky och Gloria hade träffats på västkusten medan båda gick på bibelskolan. Jag rusade fram och hälsade dem välkomna, kramade Nickys hand och klappade honom i ryggen och välkomnade Gloria så varmt att jag är rädd att hon blev lite häpen. Nicky, Gloria och jag satt på kontoret och upplivade minnen. Det var svårt att tro att detta var samma pojke som hade hotat att döda mig för 3 år sedan. Vid vårt första sammanträffande hade jag tyckt att han var ett hopplöst fall. Och nu satt han här framför mig som en annan människa, nybliven pastor, sprängfylld av planer för framtiden. Vad jag vill, David, sa han och lutade sig ivrigt framåt, är att arbeta inte precis bland ungdomar utan bland föräldrarna. Vad är det för nytta med att hjälpa en grabb om man måste gå hem till en bedrövlig familjesituation? Det lät förnuftigt och intressant, och Glorias tanke var precis lika sund. Hon ville också arbeta vid centern. Hon älskade barn och hennes speciella arbetsfält skulle vara småfolket. Nicky hade berättat för henne om 8, 9 och 10-åringar som rör sig i gängens utkanter. Och nu siktade Gloria på att nå dessa små innan de kom i allvarliga svårigheter. Det vore ju bättre än att försöka dra dem ut ur svårigheterna senare. Våra ordinarie personal gav mig verkligen uppmuntran allt eftersom den ökades. Vi tog itu med gatpojkarnas problem från alla sidor. Jag arbetade med pojkarna, Nicky med föräldrarna, Gloria med småfolket. Men det fanns en stor lucka. Vi hade ingen som speciellt inriktade sig på Debs. Vad är då en Deb? Och hur dant är hennes förhållande till gängen? Under de senaste åren har den unga tonårsflickans roll inom gängets invecklade sammanslutning vuxit i betydelse. Hon går under benämningen Deb. Hon sluter sig samman med andra likasinnade ungdomar för att bilda förtrupper åt pojkgängen. Ofta tar dessa flickgäng namn som imiterar den manliga motpartens namn, som till exempel Cobras och Cobrets. Jag upptäckte snart att flickorna ofta var anledningen till bråken på gatorna. Jag vet om ett slagsmål som började med att en deb från ett gäng beklagade sig över att en pojke från ett motståndargäng hade gjort försök till ett närmande. Senare erkände flickan att hon hade ljugit hela tiden. Hon hittade på historien bara för att det skulle bli strid. Hon gjorde det för nöjet att få se resultatet. Det är sällsynt att en deb är jungfru. Gifta sig hör inte till god ton, pastorn, sa flickorna skrattande till mig. Det tjänade ingenting till att tala med dem. De utnyttjade fräckt sin nervositet genom att fria till mig. Vad vi behövde var en kvinnlig medarbetare som var tillräckligt attraktiv att vinna deras respekt och ändå tillräckligt stark i tron för att inte komma ur balans genom deras glåpord och skratt. Vi har just hittat rätta flickan att arbeta med Debs älskling, berättade jag för Gwen en afton. Underbart, sa Gwen. Jag hoppas hon är söt. Hon måste vara söt för det jobbet. Jag hade aldrig trott att det skulle gå så långt att jag uppmanade min man att få tag i en söt flicka till medarbetare. Hon är söt, sa jag. Hon heter Linda Meissner. Hon kommer från en farm i Iowa. Jag bara hoppas att storstadsflickorna inte skrämmer henne. Lindas arbete med Debs blev inte lätt. Hon blev bekant med flickorna första lördagskvällen på centern. Sent på eftermiddagen kom fem flickor in genom dörren och begärde att bli visade omkring i huset. Linda hade tänkt stå till tjänst, men jag märkte att flickorna luktade sprit och försökte uppskjuta visiten. Vi har gudstjänst här klockan 19.30 för allmänheten, sa jag. Kom då, ni är välkomna. Flickorna kom tillbaka klockan 19.30 och hade en klunga pojkar med sig. Vad ska vi göra, David, frågade Linda. Flickorna är druckna. Låt oss skilja på dem till att börja med, sa jag. Pojkar på ena sidan och flickor på den andra. Det gjorde mycket lite nytta. Flickorna fnittrade, hånade, blåste bubblor och smällde med tuggummin, steg upp och marscherade ut och in. Jag såg flera av flickorna ta upp knivar och skära av skosnörerna. Mitt i min predikan började de disputera med mig på stående fot i det lilla kapellet. Jag slutade tala och föreslog att våra flickor, inklusive Linda, skulle sjunga en trio. Men de kunde inte göra sig hörda över oväsendet. Till slut avstod vi från att försöka hålla ett ordentligt möte och ägnade istället uppmärksamheten åt enskilda pojkar och flickor. De flesta steg upp från stolarna och stormade ut genom dörren som de smällde igen ljudligt bakom sig. Inte en, utan två gånger. En flicka som stannade kvar gick bort till pojkarna och la armen om deras skuldror. Tro inte ett ord av det, sa hon till dem, den ena efter den andra. Den kvällen segrade flickorna. Mötet upplöstes tidigt utan några synliga resultat. Det var Lindas första möte med sina blivande vänner. Senare fick vi höra, ovanpå allt sammans, att det samma natt hade förövats ett mord borta på South Second. Det är hopplöst, David, sa Linda nästa morgon. Jag förstår inte hur jag bara ska kunna arbeta bland så hårda ungdomar som dessa. Vänta tills du får se vad den helige ande kan göra, Linda, innan du beslutar dig. Följande tisdag fick Linda sitt första tillfälle att iaktta förändringen. Efteråt visade hon mig brevet som hon hade skrivit till sina föräldrar. Var minut är fylld av spänning och nya äventyr. I tisdags kom hela gänget av pojkar och flickor tillbaka. Vi ville att de skulle komma på olika kvällar, men flickorna bad att få komma in tillsammans med pojkarna på möte. De lovade att inte skratta och vara snälla, så vi släppte in dem allihop. Under mötet sjöng vi, Jesus bryter varje boja. David frågade om det fanns några som ville låta Gud förvandla deras liv. En 14-års flicka sa att hon skulle vilja bli befriad från att dricka sig full varje kväll. En av flickorna vek upp ärmen och frågade om Gud kunde förlåta detta. En strimma som visade heroininjektioner. Flickorna uppförde sig lika fint som vilka andra flickor som helst. Från det ögonblicket sökte flickorna från gängen upp Linda för att få hjälp. Elaine, till exempel en av flickorna från gänget på platsen, kom till Linda med ett mycket vanligt problem för en Deb. Hon sa att hon höll på att förgifta sitt liv med hat. Jag kände Elaine. Hon var en hård flicka. Man kunde liksom känna hatet som klibbade vid henne. Man hade disciplinproblem med henne både i skolan och i hemmet. Om de sa till henne att sitta så stod hon, och tvärtom. Om de sa att hon måste stanna inne så smög hon sig ut. Sa de till henne att gå ut ur huset kunde ingenting få henne att lämna sitt rum. Elaines föräldrar gav upp hoppet och lyckades på något sätt övertala olika släktingar att ta emot flickan en viss tid av året. En eftermiddag kom Elaine och besökte Linda. Linda berättade sen för mig att de satt ute i köket och drack läsk och pratade. Elaines första ord var att hon hade supit mycket. Sen berättade hon för Linda att hon nyligen hade börjat gå på de där typiska vilda tonårspartierna. De började vilt och slutade ofta i kaos. Hon sa att nu var sex bara en tråkig rutin. Plötsligt, utan varsel, började Elaine gråta. Linda, sa hon till sist och såg upp. Jag kunde aldrig riktigt lura mig själv, ser du. Jag låg aldrig med en pojke utan att jag kände att det var orätt. Linda, jag vill inte längre hata mig själv. Kan du hjälpa mig? Snart kom Elaine regelbundet till våra gängmöten som hölls i kapellet varje onsdag kväll. Hon gick med på att stå upp och berätta hur det hade gått med hennes hat. Hennes ansikte var öppet och rent och fritt som Lindas. Hon sjöng eller skrattade alltid. Hon började ta med sina kusiner och sina vänner till mötena. Hon slutade supa och besöka partyn. Vet du varför hon slutade, Dave? Linda talade om det. Hon bara bad att få slippa. Hon hade intressantare saker att göra. Jag ska aldrig glömma den dag då Elaine definierade den frälsande kärlekens beskaffenhet i klartext. Jag har äntligen kunnat räkna ut det, pastor Wilkerson, sa flickan. Kristi kärlek är en kärlek som inte binder en. Att Kristi kärlek frigör människor får bli sammanfattningen av dagens avsnitt av följetongen Korset och stiletten. Boken är utgiven på Markus förlag. Vi hörs igen, säger jag, Eivor Berglund.